Ödets älv, en Västerbottens roman av Eva Westergren. Inläst av Hanna K. Schmitz, producerad av Bokea. Det förflutna är aldrig dött. Det är inte ens förflutet. William Faulkner. Kapitel 1. Isak, 1746. Handen vilar på den kraftiga nyckeln som hänger i livremmen vid hans vänstra sida. Och som alltid skänker den honom tillförsikt. Ögonbrynen bildar ett borstliknande streck över näsan då han biter samman käkarna för att hugga tag i årorna igen. Senorna i händerna pulserar när ekan styr mot sundet i Umeälven. Platsen där näten väntar och som brukar ge god fångst. Det är sen eftermiddag och de tunga molnen hopar sig hotfullt över honom. Allra bäst vore att så fort som möjligt vända tillbaka, men han kan inte komma hem tomhänt. Där hemma i Gransele väntar hustrun och barnen både på honom och på fisken så att de kan äta kvällsmål. Med kraftfulla årtag driver Isak på farten och ekan rör sig rytmiskt och målmedvetet framåt. Svetten strilar ner längs den hårbeklädda ryggen och i öronen ekar flåsandet i samma takt som årtagen. Den hårt åtdragna livremmen klämmer mot magen. Armarna värker allt mer av ansträngningen och han inser att han måste låta dem vila för att orka. Och då årtagen pressas lugnare genom vattnet träder minnena fram i tystnad. Livet handlar alldeles för mycket om praktiska göromål som att få värme i huset och mat på bordet. Familjen tar han sitt ansvar för, men det är här ute i naturen han allra helst vistas. Och så har det varit så länge han kan minnas. När han var yngre satte han en ära i att arbeta hårt utan att klaga liksom de andra timmerhuggarna i de västerbottniska skogarna. Men en annan orsak fanns också till hängivenheten. Det var bland träden han fann kraften för själen och möjligheten att tänka ostört. Så hade det varit ända sedan han som ung pojke hade hjälpt sin far att samla tändved i skogen. I tystnaden hade de trivts tillsammans. Inga ord behövdes. I smedjan var fadern dock mer talför. Isak minns hur han ofta stod bredvid och beundrade sin fars skickliga arbete. En dag hade fadern gett honom den ovanliga nyckeln som han suttit och tillverkat långt in på kvällarna för att ge till sin son. Det var sannoliken inget vanligt järn den var gjord av, hade han upplyst Isak om. Och om detta skulle han tiga. Det var mycket angeläget. Nyckeln var så vacker och så speciell och Isak tyckte sig genast känna en slags styrka från den. För honom var den magisk och han fantiserade många gånger om att han en dag skulle hitta en lika magisk dörr att låsa upp med just den nyckeln. Sedan den dagen har den handstora nyckeln varit Isaks enda betydelsefulla ägodel som alltid hänger i läderremmen runt midjan. Han sneglar ner mot nyckeln och ökar på farten igen. Känslor rörs upp som virvlar av årtagen. Känslor som han sedan länge vant sig vid att skyffla in i sitt inre. Likaså funderingarna över livets gåtor. För en man med ansvar för sin familj skulle självfallet inte ens ordet känsla omnämnas. Det kunde till och med vara vådligt, påstod de som visste. De som hade någon anförvant som gått för långt in i sina tankar och blivit så tokig att han slutligen hamnat på fattighuset. Ja, sånt kunde hända om man försjönk sig för mycket i tankar, sades det. Tystnaden omkring honom är påträngande, men trots det är det ändå märkligt rofyllt ute på älven. Han förundras över hur stilla naturen kan vara och samtidigt så hotfull när vädret slår om och visar upp krafter som människan inte rår på. Man kan kämpa mot både gråben och den brune, men att kämpa mot oska och blixt går inte. Isak vet mycket väl hur dumdristigt det vore att dröja kvar längre än nödvändigt och årtagen blir mer resoluta.